Välkommen till Tolkning pågår. Det här är ett specialavsnitt om ekoteologi. Jag som pratar nu heter Lisa Svensson och är präst i Svenska kyrkan. Och tillsammans med mig sitter
Karin Olofsdotter som är studentpastor med bas i Västerkyrkan i Lund.
Så Ekumeniakyrkan
är din hemvist. Ja, precis. Och så jobbar ju vi tillsammans.
Det är del av studentprästerna. Idag ska vi tala om ekoteologi och tala om hur man kan vara som kyrka och predika om ekoteologi utifrån vissa valda texter. Så ska vi försöka komma fram till begrepp som hopp och försoning och nåd. Och vi kommer ju också tangera skuld och skam säkert. Vilka texter har du valt ut, Karin?
Ja, som grundtexter så har jag valt första Mosebok, första och andra kapitlet. Och sen har jag också med mig Romarbrevets 8:e kapitel.
Mm. Och var ska vi börja, tycker du?
Jag tycker vi ska börja i första Mosebokens 2:a kapitel. Därför att jag tycker att det är alldeles fantastiskt egentligen att på Bibelns första blad så har vi en ekologisk grundsyn, ett ekologiskt program som man kanske inte alltid har varit medveten om. För det är verkligen inte kyrkans paradnummer eller har varit genom årtusendena. Och vi har till och med fått kritik för att det skulle vara kristendomen som har gjort att vi har den här ekologiska krisen vi ser idag. Och det finns ju fortfarande människor som säger ungefär så här: vi ska rädda själar och inte sälar, det är inte vår uppgift. Jorden ska ändå gå under. Så från många olika håll så har detta varit en icke-fråga i kyrkan.
Jag blir nyfiken, på vilket sätt har du uppfattat att kyrkan, att människor uppfattar att kyrkan bär skuld för klimatkrisen?
Det finns en ganska berömd artikel från alldeles början av 60-talet av Lynn Wright Jr. Där han skriver om the Christian roots of our ecological crisis. Och det var ännu innan krisen hade blivit så stor som den är idag. Och då menar han att det är texterna från första Moseboken som har gett människan den här känslan av härskarställning, att hon inte ska behöva ta hänsyn till något annat i skapelsen, och det som har drivit på den västerländska utvecklingen som sen har mynnat ut i det vi ser nu. Och då menar jag att det är en felläsning av texterna, en bekväm läsning av texterna som det inte alls finns fog för.
Mm. Så nu reclaimar vi de texterna?
Nu reclaimar vi dem, och jag tycker vi kan vara stolta över att de liksom finns i vår tradition och att de finns på portalplatsen till och med. Man kan inte läsa igenom Bibeln utan att gå in i den med det här ekologiska tänket som finns där på första bladet.
Mm.
Yes.
Låt höra.
Då skulle jag vilja börja med den här versen ifrån andra Moseboken.
Första Moseboken?
Ja, förlåt. Första Moseboken, 2:a kapitlet. Och den 15:e versen där står det: Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Och jag tror det här är det enda stället där jag brukar säga att nu läser jag som det stod i 1917 års översättning. Därför de hade en allitteration som gjorde det lite lättare att komma ihåg. Det blev liksom snärtigare. De sa bruka och bevara. Och det ligger något i det här bevara som är fint också.
Okej, okay, så läs. Den nya översättningen är:
Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den.
Och i den äldre översättningen är det att
bruka och bevara. Det är ingen stor sak, det är bara att jag tycker att det är lite fint.
Mm.
Nåväl, detta tycker jag är så fantastiskt. Det är som ett manifest för människans varande här på jorden, hennes uppgift. Och då sätter Gud henne in i skapelsen och människan får uppgift att bruka och vårda eller bevara. Och det ena, det är liksom ena handen. Liksom Gud säger, varsågod, bruka. Det är att nyttja all sin kunskap, det är att vara kreativ, det är liksom allt det här som det är att vara människa. Att inga restriktioner på något sätt, utan kör. Gör vad ni kan. Men, och det är det som är det fantastiska, sen kommer den andra handen och liksom stoppar lite grann. Men stopp och belägg. Tänk på att vårda och bevara också. Ansvar, måttfullhet. För kör man bara på varsågod handen, så kommer vi att köra allt i sank. Och det är ungefär det vi håller på med nu, tänker jag. Att vi har så gärna sett det här eller uppfattat det som att vi får göra vad vi vill. Vi får bruka. Men det är inte lika roligt att tänka på att besinna sig och stoppa upp och bevara och kanske ta något steg tillbaka ifrån det man skulle kunna göra. Och nu är vi inne på väldigt djupa mänskliga beteenden. Det handlar om vårt ego, tänker jag. Vi vill gärna bara göra allt vi vill, alltså drivas av lusten, men att drivas eller låta sig bromsas utav förstånd och tanke på andra, det är inte lika lätt för oss.
Nej, och i just ordet bevara så handlar det ju bortom, precis som du säger, mitt ego, bortom min egen geografiska plätt. Mm. Alltså det jag äger, det handlar om andra länder, grannens egendom, att man är, och det handlar också om en plats, en tid i historien. Jag ska bruka nu så att det bevaras till kommande generationer. När jag är död så ska det fortsätta att ha ett flera hundra års perspektiv.
Precis. Och denna lilla vers är ju ett fullödigt ekologiskt manifest, tänker jag. Därför att det handlar just om det här ansvaret, men det handlar också om människans djupaste vara. Alltså låter jag mitt ego styra till den grad att jag struntar i andra nu och framöver. Resten av skapelsen, resten av mänskligheten, djur och natur och så.
Jag stannade lite vid det du sa för några meningar sedan. Alltså att bruka, det vi skulle kunna göra, att bara köra på. Ja, men kan vi genmanipulera, då ska vi det. Alltså det här, men att ha det här perspektivet, vad är bra för min nästa? Alltså det där samtalet har vi ju tappat. Mm. Jag kan tänka mig att det verkligen fanns bland lantbrukare, eller finns bland lantbrukare till exempel, som vårdar jorden, men att vi har lite grann tappat det som en gemensam nämnare i det kollektiva samtalet.
Alltså jag tänker att när man var beroende av jorden och skördarna och...
Eller förstod att man var beroende.
Precis. Så var man mera ödmjuk. Nu har vi kommit så långt ifrån det så att vi har ingen direkt koppling till om det regnar eller inte och så vidare. Så att vi har förlorat syskonskapet med resten av skapelsen. Och det här kan ju också kyrkan ha varit med och byggt upp den här hierarkiska förståelsen av hur skapelsen är beskaffad. Så längst upp så sitter den här ensamme manliga guden, och sen kommer ärkeänglar och änglar och män och kvinnor och barn, och sen kommer djur och stenar och växter. Alltså på något sätt, och så är det också en värdeskala i det där. Vilket jag faktiskt inte tror att det är Bibelns egentliga budskap och bild. Utan att läser man det här, och det finns väldigt mycket grönt att läsa i Bibeln, så blir det samlade intrycket snarare av att det handlar om en väv. En väv av ömsesidigt beroende och som är ganska skör. Och människan är inte det finaste i hela skapelsen, utan den farligaste. Det människan gör får konsekvenser på allt annat i skapelsen. Människans religiösa och sociala ställningstaganden får direkta konsekvenser ut i skapelsen. Beskriver profeterna till exempel. Och det som vi säger idag, det är våra etiska ställningstaganden som faktiskt skapar den här ekologiska krisen. Det hade man klart för sig redan då. Man uttryckte det bara på ett annat sätt.
Mm.
Men jag skulle vilja säga något om första kapitlet också. För där finns den här versen som man har tagit fasta på när man vill lägga skulden på den judisk-kristna religionen som roten till det onda.
Mm.
För där har vi
Första Mosebok, kapitel 1.
Första Moseboken, kapitel 1. Och där står det att
vers
28. Gud välsignade dem, alltså mannen och kvinnan, och sa till dem: var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er, härska över havets fiskar och himlens fåglar och alla djur som myllrar på den. Så här igen sätts människan in i skapelsen, i själva det här mäktiga skapelseberättelsen, med en uppgift. Och det sägs att människan ska härska. Och det är ett ord som låter väldigt tungt och hierarkiskt och så vidare. Men tittar man på det där ordet och hur det används i resten av Gamla testamentet, så kan man se att i de allra flesta fallen så talas det om den gode kungen. Och den gode kungen är den som upprätthåller Guds shalom, Guds jämvikt, freden, friden och så. Så det handlar inte om att förstöra och förbruka, utan att arbeta på Guds sida. Och i versen innan, i versen 27, så står det att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Där kan man säga mycket utifrån ett feministiskt perspektiv. Men nu är det ekologiska perspektivet. Detta med avbild. Det kan också liksom låna sig till en hierarkisk konstruktion. Men
hur då menar du?
Ja, att Gud och så är människan avbilden. Och så kommer allt annat under liksom. Men det här ordet för avbild, det är selem på hebreiska, och det är ett ord som ofta används om de bilder som de gamla kungarna satte ut runt sitt rike för att visa på att här är det min lag, min vilja som råder. Och om nu människan är Guds selem, så är hon en sån här liten bild av Gud som sitter där runt Guds rike för att tala om att här inne råder Guds vilja. Och det tycker jag vänder upp och ner på hela den här avbildstanken på ett sätt. Och den rimmar väldigt väl med det i andra kapitlet, där människans uppgift är ju att vara en caretaker, en vårdare utav naturen. Inte en herre på något sätt. Och likadant här, det är Guds vilja, det är Guds rike som det handlar om. Inte att människan ska vara någon sorts kung i det hela.
Jag får då upp ordet förbund. Jag tänker att om det då är den här inhägnaden, liksom, ja, att här inom råder Guds förbund.
Ja. Precis. Och människan har ingått i det här förbundet, inte för att sko sig själv, utan för att det goda livet ska kunna bevaras.
Mm.
Och det här, jag växte upp som fältbiolog, så detta har varit viktigt för mig sedan tonåren, med miljön och naturen. Och när jag läser det här, då blir jag lugn i själen på något sätt. Jag vet att min religion har något mycket viktigt och grundläggande och tillräckligt starkt att säga om hur vi ska förhålla oss i förhållande till resten av skapelsen. Och jag tycker det är jättehärligt att hitta det på det första bladet. Alltså porten in till vad den här boken vill förmedla om vad det är att vara människa och vad det är att tro på Gud som skapare.
Ja. Här kommer en helt annan fråga. Jag tycker det är ganska sällan i vår kyrka att vi verkligen tackar jorden för allt vi får, att vi blir mätta varje dag, att solen skiner, att vi är beroende. Kan du hålla med om det? Att vi även som kyrka i vårt, nu kommer vi från olika kyrkor, men i vårt liturgiska språk, att vi även där har tappat det som jag tänker kanske i många andra religioner och i tidigare religioner så var det kanske det första man sa. Först av allt vill vi tacka för maten och
absolut, regnet. Att vi har tappat det. Och det finns ju faktiskt bara en enda söndag som är vikt åt skapelsen också. Det är den efter midsommar där ingen orkar gå till kyrkan. Så att det har en väldigt undanskymd plats. Och det här beror ju på annan influens i kristendomen i tidig tid där det blev den här åtskillnaden mellan själen och kroppen, och det kroppsliga och det jordiska blev något fult och det var själen som var det gudomliga och skulle räddas. Så där har vi fått väldigt starka influenser på att hålla det här isär. Medans jag tycker att även det i de här första kapitlerna i första Moseboken, när människan skapas utav jorden. Adam är skapad av Adama som betyder jord. Så Adam är ju inte något egen namn utan betyder mera jordling. Och så kommer Eva, Hava, det betyder liv. Jordling och liv, det är verkligen grundat i, alltså att människan är byggd av samma byggstenar som överallt annars i skapelsen. När hon dör sägs det också, blir du åter jord. Och det är ett fantastiskt ekologiskt spel på något sätt. Och att vi inte skulle känna tacksamhet till resten av skapelsen, till den jord som bär oss och när oss, det är väldigt sorgligt.
Du pratar om den här utvecklingen som skedde i den tidiga kyrkan, ju att man skilde själen från kroppen. Det blev någonting fint med själen och någonting fult med kroppen. Och det är också kanske ett annat avsnitt, men att det, vi kan säga att det kan vara lite grann grunden till varför vi har gått så långt ifrån det som annars skulle kunna vara en väldigt ekoteologisk religion.
Eller hur?
Och så tänker jag att igår så satt jag och pratade med några om döden. Vi hade en sån här dag i pastoratet. Och att hur det kommer sig att vi har kommit så långt ifrån döden. För det är också någonting, det vi ändå haft kvar är ju det här av jord. Har du kommit och jord ska du återbli.
Precis.
Och att vi vet att vi ändå ska bli mull. Men det är som att vi har tagit ännu ett steg på den där, på vägen från kroppen. Nu i vår tid, bara de senaste decennierna, har vi tagit ännu ett kliv från kroppen och jorden och är bara huvudfotingar liksom.
Eller hur? Det stämmer. Och vi kan inte prata om döden, och ska vi prata död så ska det vara ljust och glatt. Och vi vill liksom inte tänka det här ekologiska rundgången, eller hur jag ska säga, som egentligen uttrycks väldigt fint i Bibeln, och då finns en sorts vila i det, tänker jag, som vi har kommit långt ifrån. Att detta att vi ser ner på det kroppsliga, på bara för att man tänker att själen är det viktiga, det har ju fått väldigt stora konsekvenser hur man ser på kvinnor och sexualitet. Så att det var ett väldigt olyckligt, en väldigt olycklig influens som kom in där, tänker jag.
Som har skurit bort kroppen och jorden, sexualiteten.
Precis. Och, men det finns där, to reclaim.
To reclaim.
Ja, och det tycker jag är väldigt hoppfullt.
Ja.
Men jag tänker i detta att, alltså för mig i alla fall, och nu är jag väldigt personlig, att att inte behöva skämmas för min religion och göra en massa märkliga omtolkningar för att den ska hålla inför det som är det viktigaste i livet.
Och vad är det viktigaste i livet?
Ja, men det är ju att vara människa, veta vad man är här, vara förbunden med resten av skapelsen i ödmjukhet inför det andra, de andra, inför Gud. Att sträva efter detta shalom, som är ett fantastiskt begrepp, om fred och frid och jämställdhet och ro, som det när allt fungerar liksom.
Du hade en bibeltext till.
Ja. Jag har en bibeltext ifrån Nya testamentet, ifrån Romarbrevet 8. Där skapelsen knyts väldigt tätt ihop med människan och människans etiska och religiösa ställningstagande, precis som det har varit från första bladen i Bibeln och genom hela Gamla testamentet. Jag läser ifrån Romarbrevet 8 och från vers 18. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det, men med ett hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Här knyts ju mänskligheten och skapelsen ihop väldigt, väldigt tätt. I ett förtryck, en ofrihet och med ett hopp. Och det här knyter ju an till texter ifrån Gamla testamentet. Det knyter an till hur hela skapelsen råkar i oordning vid syndafallet, hur den blir förbannad.
Och det är därför den hamnar under tomhetens
välde och väntar på att mänskligheten ska vända om till Gud och bli befriade från sitt ego, så att säga. Och då får det konsekvenser på hela skapelsen. Och detta är precis det som sägs genom hela Gamla testamentet, att när människan går mot Gud så drar man med sig skapelsen, och när man vänder om till Gud så förnyas skapelsen. Och jag tänker att det här är ju både hopp och nåd på något sätt. Att det är liksom inte kört, eller hur man ska säga, utan Gud hade en tanke med skapelsen, den här shalom-tanken som jag kommer tillbaka till. Och när vi är beredda att vända om och göra det rätta, så får det konsekvenser på hela skapelsen. Om vi skulle kunna vända om från vår egoistiska livsstil till exempel, och dra ner på vår levnadsstandard och dela med oss, inte samla på hög av allting onödigt som vi gör, så får det enorma konsekvenser på resten av mänskligheten och skapelsen. För nu håller vi på med mjölkar ur allting ur denna lidande och krympande värld som vi har. Så detta tycker jag är en riktig hoppets text. Och att skapelsen väntar, och det är människan igen som är i fokus för vad som ska hända. Inte för att vi är finare och märkvärdigare och närmare Gud på något sätt, det tror jag inte alls. Men genom vår speciella uppsättning utav gener och allting, vad det är nu vi har, genom detta så har vi blivit farliga. Och då krävs det en etik, kan man säga, i vårt liv för att det ska fungera. Den andra skapelsen kan bara leva på något sätt, men för oss krävs det tanke och vilja och ödmjukhet för att det ska fungera.
Och här kanske vi kan komma in på just, man tänker klimatkampen. För vi ska ju försöka vara relevanta för, vi vill ju ändå tro att kyrkan har något att komma till, har något att komma med till alla. Alla behöver inte bli frälsta, men att vi liksom kan komma med någonting, någon slags hopp, agenda, eller vara del av en kamp i alla fall. Och inte det jag tänker när jag hör dig läsa den här texten, att inte blunda, att våga närma sig det, att se sin plats i eländet och i det goda.
Att se sin skuld, det är kanske en sak som kyrkan kan vara med och hjälpa till med. Därför att vi kan detta med skuld, bekännelse, förlåtelse och hopp. Gå och synda inte mer, säger Jesus. Och när det gäller vad kyrkan har att bidra med, så tycker ju egentligen jag att vi skulle vara de första på barrikaderna. Därför att vi har tänket i detta. Det är många, många människor nu som kämpar med klimatskuld, klimatångest och klimatskam. Och det är stora och svåra saker, och där tänker jag att kyrkan har verkligen något att bidra med. Jag tror att vi kan hjälpa människor i vår miljö med våra ritualer och så vidare att kunna bekänna sin skuld. Men att det inte slutar där, utan att man kan få en förlåtelse som inte innebär att vi bara målar över och säger det gör ingenting. Och det gjorde ju inte Jesus heller när han mötte människor som hade en skuld att bekänna, utan han sa att de fick sin förlåtelse, att de skulle gå vidare och leva på ett nytt sätt, att inte synda mer, och att man går med det hopp och den styrkan kanske då som kristendomen kan ge, så som vi ser det i alla fall.
Jag ser de händerna som man kan komma inför Gud med i till exempel syndabekännelsen, som är fulla med skit på något sätt som man bär fram, och så tippar man dem liksom tippar man dem inför Gud, och sen när man höjer handflatorna igen så är de ju tomma.
Ja.
För då har någon tagit emot det som låg där. Och sen kan man gå ut i världen med de här tomma händerna. Och tomma händer kan man bruka saker och göra saker med. Men vi vet alla vad som händer när vi är för belastade av saker. Då kan missmod och förlamning och egocentrism och sånt drabba oss. Mm.
Jag tror att många människor längtar efter detta. Och särskilt i vårt nordiska, lutherska samhälle där vi har tappat detta med bikten och förlåtelsen som man kanske har på ett annat sätt i katolska länder. Så tror jag att vi längtar alldeles särskilt efter att få, som du säger, tappa av detta. Och känna att vi blir förlåtna och renade, får en ny chans att göra bättre och att vi kan lägga undan det som inte blev som det skulle.
Något annat som jag har varit väldigt viktigt för mig är biskoparna i Svenska kyrkan har gett ut ett biskopsbrev om klimatet som finns på nätet, som är superbra tycker jag. Har du läst det?
Bara delar av det. Ja, men jag tycker det är fantastiskt att kyrkans ledare gör det, och vi har ju också påvens encyklika.
Den har du läst den?
Nej, inte det heller. Men vi ska snart ha en samling om den tillsammans med broder Björn här i Lund. I en grupp som jag är med i som heter God jord. Så vi ska titta närmare på den. Och det är fantastiskt när kyrkans ledare går ut och tar ställning och visar vägen, tycker jag.
Ja, vi kan verkligen vara stolta och glada över våra biskopar och påvar och alla möjliga som faktiskt tar ställning nu.
Precis.
Men där skriver de i alla fall behovet av de goda berättelserna. Mm. Och säger att, som till exempel Martin Luther King, som stod i en väldigt svår kontext i medborgarrättsrörelsens USA. han höll inte sitt berömda tal. Som han, hans berömda tal började inte med I have a nightmare. Jag har en mardröm. Utan det började med jag har en dröm.
Mm.
Och det är det ingen annan som gör idag. Och det kan vi göra.
Absolut.
Prata om att det finns en väg framåt utan att nära några luftslott eller illusioner. Men forskarna säger ju fortfarande att det går eventuellt att nå 1,5 graders målet. Eller nu säger jag kanske fel, men ja, Jonas Rockström till exempel i sitt vinterprat pratar om en radikal 10-stegsplan som kanske skulle kunna fungera och sådär. Att vi måste prata om att det också finns en chans om vi gör någonting nu.
Precis.
Om vi inte låter Preem utvinna mer olja till exempel. Nej. Utan stanna nu.
Mm. Det är en kamp mellan Gud och mammon när det kommer till kritan på ett sätt. Att, om det är pengarna som ska få styra oss, lusten efter ägodelar, vinningen, den här ständiga livs...
Kurvan,
ja, ökningen liksom. Att vi inte ska kunna besinna oss. Förnöjsamhet, tänker jag, är ett nyckelbegrepp i detta. Då är det någonting, inte utom en utan inom en som man måste komma åt. Och här tänker jag också att kyrkan kan vara med och hjälpa människor att hitta sitt inre lugn. Att man är älskad där man är, som man är. Att man inte behöver så mycket yttre saker för att känna sig värdig.
Jag tror vi slutar där.
Ja.
Ska vi det?
Det gör vi.
Ja.
Får jag nämna något om något som jag tror vi är först med i landet? Och det är att vi en gång i månaden samlas till ekumenisk bön för klimatet. Vi samlas i klosterkyrkan klockan 18.
I Lund.
Den sista fredagen i månaden. Utom sommarmånaderna. Och där ber vi för klimatet, vi ber om förlåtelse, vi sjunger och vi får hoppets tilltal.
Och protestanter och katoliker.
Protestanter och katoliker tillsammans. Det är jättevackert.
Och det här säger vi för ni som är i närheten som kan gå. Och kanske en uppmuntran för er som vill starta någonting sånt. Att det skulle vara kul om sånt poppade upp runt om i vårt land.
Eller hur?
Tack Karin.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook. Och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.